Hej alla som lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Ni kanske märker det att vi på sommaren sänder vi ut lite annorlunda program. Varje år så brukar vi sända program från Tyresö historiedag. Det är oftast i maj, i år var det juni. Och då är det en dag då vi på Tyresö kommer dit och gör lite intervjuer och bandar, det vill säga spelar in flera föreläsningar. För den här aktiviteten har pågått i många år. Det är Mats Fält som är initiativtagare till det här. Han var förut kommunalråd och var ordförande i barnutbildningsnämnden, där även jag satt en gång i tiden. Och då startade han den här historiedagen. Och då är det tillsammans med Södertörns högskola så bjuder de in. Och då ger de på Tyresö slott. Och nu ska ni få höra det sista seminariet på den dagen. Och då var det Åsa Lindeborg som är journalist och historiker. Hon har skrivit en bok om Tjabo, en bok om kungen. Och i det här föredraget visar Åsa väldigt mycket bilder. Och de kan ju inte ni se på radion. Den första bilden hon pratar om, det är hela kungafamiljen som står där i blåa kläder. Och hon kommenterar hur de ser ut. Och sådana bilder kanske ni kan googla upp. Jag lägger ut några av de här bilderna som jag fotade med hennes presentation. Så att ni kan se vad hon pratar om.
Så mycket tack, 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 tack. Kul att vara här. Jag ska säga att jag är 58 år. Varför säger jag det? Jo, därför att det är den fråga som alla ställer sig när en kvinna kommer upp på scen. Hur gammal är hon? Vad frågar man när en man står på scen? Är han gift? Jag är gift. Jag är gift med en man som heter Bengt Olsson. Han är författare, känd från DN. Han och jag tycker inte alltid lika, men vi gillar varandra ändå. Han är blå och jag är röd. Ja. Ja, ja, bra, 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 bra. Han är blå och jag är röd. Han tycker att det är helt okej att jag är republikan. Själv är han vad jag kallar bekvämlighetsrojalist. Och det tror jag att de flesta här inne är. Man tycker att i princip är det här fel. Att landets högsta ämbete går i arv inom en familj. Men det funkar. Och jag gillar de här. Jag menar ju då att Sverige skulle vara lite mer demokratiskt om vi inte hade det här systemet. Det här är kungafamiljen 2019, Soliden. Det är en modern parafras. Vi som är historiker, vi vet att det här är förlagen, det är Oscar den andre. Och hans familj, det här är från 1800-talet, mitten av 1800-talet, när kungafamiljerna runt om i Europa börjar bli mer som borgerliga familjer. Om de är för exklusiva så tappar de legitimitet, så att de liksom kliver ner lite grann till den här borgerligheten som växer fram. Men det här är långt senare då. Här ser vi drottningen i mitten. Det är ju kvinnorna som gör monarkin, det är de som är majestätet, det är kvinnorna man tittar på, det är de som föder de blivande tronarvingarna. Och sen så, jag vet inte om ni kan hela kungafamiljen här, men Madeleines man här, Chris, han utmärker sig ju med sin amerikanska knytning av sin överklasströja. Och hans fru Madeleine, hon är inte klädd i ljusblått, hon visar att hon är sin egen person. Sofia väntar parets andra barn. Och det är därför hon inte är klädd i ljusblått. Men alla andra visar ändå att de har den här kungliga blå färgen på sig. De ser ut som en ganska vanlig familj. Men de bor i ett slott där bakom som kungen äger själv. Som är ett av Sveriges absolut vackraste, Europas vackraste byggnader. Jag blev tillfrågad för några år sedan om jag ville göra en dokumentär. Det var Warner Bros. Som ringde mig och frågade om jag ville göra en dokumentär om kungen som skulle fylla 50 år på tronen. Och då sa jag, det kan jag göra, men jag vill då göra det på mina villkor, nämligen att jag får ha en kritisk blick på monarkin som statsskick. Men en mänsklig blick på kungen när det går. De var inte så intresserade av just det perspektivet. De ville att jag skulle vara hård mot kungen och inte prata om monarkin, för det var för tråkigt. Så det blev en ganska ledsam arbetsprocess. Men den ligger på HBO, om ni vill se den, heter The King with Two Faces. Men här ser vi exklusivitet och vanlighet i en ganska fin harmoni ändå. Vi ser också att Silvia gömmer sina händer, för hon vill inte visa hur åldrad hon är. Man kan operera bort det mesta nu för tiden, men händerna kan man aldrig föryngra. Jag ska också säga att jag har träffat dem en gång. Jag fick inte intervjua dem. Jag hade så väldigt mycket material kvar sedan jag gjorde den här dokumentären. Så då tänkte jag, då skriver jag en bok. Men jag har inte fått träffa dem. Men jag fick följa med en dag i Östersund när de gjorde sin första resa efter pandemin. Det var ganska intressant att sitta där på landshövdingens residens innan kungaparet kommer. Och se hur alla övar sig och bocka och niga och säga ers majestät och sådär. Det är ingenting som kommer naturligt i oss, utan det är någonting man måste öva på. Där såg jag också då det otroligt vackra långbordet som var dukat där i landshövdingens residens med lokala delikatesser från Jämtland. Det var fermenterat te från Kall och det var Åre-choklad. Det var så fint, så fint, så fint upplagt. Och så sätter sig kunga paret med stab, hovet längs med ena änden av bordet, långänden, och sen den andra då, så var det regionens representanter. Och framför sig ligger alla de här delikatesserna. Ingen rör någonting därför att kungaparet rör ingenting. Och det är alltså så, de får inte dricka något därför att de får nämligen inte gå på toaletten när de vill. Utan alla deras toalettbesök är schemalagda. För att om vi får se kungaparet ta i ett toalettdörrhandtag så bryts magin. Så därför så är det schemalagt och det är hemligt. Vi får inte se dem gå på toaletten. Och dricker de mycket vatten eller te, kaffe så, här, så är ju det urindrivande. Tänker de här är 80 år. Man behöver gå på toaletten jämt när man är 58 som jag. Men de har tränat sin blåsa väldigt, väldigt tidigt. Ingen rör någonting. Kungen sitter och ställer ganska bra frågor faktiskt, tycker jag. Han är engagerad i Sverige, han kan jättemycket. Han ställer ganska bra frågor. Silvia hör ingenting, hon pratar väldigt, väldigt, väldigt tyst också. Kanske för att dölja detta att hennes svenska faktiskt inte är så bra som man sa från början. När det är 5 minuter kvar, då tar Silvia ett hallon på sin sked. Och så stoppar hon det hallonet i munnen och sen lägger hon från sig skeden. Då gör adjutanten likadant och sen gör alla andra likadant. Kungen rör ingenting. Och sen så tar adjutanten då ett blåbär eller en jordgubbe och då gör alla andra likadant. Ingen dricker av det fermenterade teet från Kall. Ingen rör den här stora vackra chokladpralinen från Åre. Därför att om de äter för mycket så blir de runda runt midjan och sådär. Så att när de gick därifrån stod allt det där kvar. Man gör precis som kungen och drottningen gör. Kungen föddes ju 46. Ett oerhört vackert barn, mycket efterlängtat också eftersom hans föräldrar hade fått 4 döttrar redan. Det här är hans föräldrar. Gustav Adolf och Sibylla. Gustav Adolf är den som ska bli kung då, någon gång i framtiden på 70-talet om han fortfarande hade levt. Men han dog i en flygolycka när kungen bara var 9 månader gammal. Och så är det Sibylla, hon var en tysk prinsessa från Coburg. Coburg är ju den här lilla, lilla staden i Tyskland som är egentligen alla monarkiers livmoder eller sädesledare eller man ska säga. Därför att drottning Victoria i Storbritannien, hennes man, prins Albert, kom från Coburg. Och de hade hur många barn och barnbarn som helst. Och deras yngsta barnbarn hette Carl Edvard och han fick ärva Coburg. Så han fick Coburg, han fick en del av Tyskland, han fick Coburg. Och han förlorade, han blev mer tysk än tyskarna själva. Han var med Tyskland under första världskriget till exempel mot Storbritannien. Då klipper ju House of Windsor med honom. Han blir väldigt tysk och de förlorar ju egentligen allting under tyska revolutionen 1918. Men de kallar sig fortfarande för hertigar och prinsar och prinsessor och sådär. Det här är kungens morfar, alltså Sibyllas pappa, Karl Edvard, som dömdes för brott mot mänskligheten efter kriget. Det här är bröllopet 1932. Det var så kontroversiellt så att Gustav V, som ju var kung då, han fick inte åka ner. Det hade den nytillträdda svenska regeringen Per Albin Hansson-regeringen sagt nej till. Och regeringen åkte inte heller ner på bröllopet därför att det var för kontroversiellt. Sverige och Tyskland gick ju två helt olika vägar 1932. Tyskland valde det nya riket och Sverige valde att bygga det som sen kommer handla om folkhemmet. Jag känner inte kungen, så min biografi, Tjabo, han hette ju Tjabo när jag var barn. Min biografi Tjabo, den handlar inte om honom, vem han är, utan den handlar om bilden av kungafamiljen. Bilden av honom, det är medierna som skapar honom. Alltså den dagen medierna slutar skriva om kungahuset så finns det ju inte längre. Så det är hur konstruerar vi en kung? Och det här är vad de som levde på 30-talet då fick se av kungens föräldrar. Och här har vi då fyra generationer. Det är Lennart Nilsson, vars fotograf, som har tagit det här fotot. Och sen så dör ju då kungens pappa. Och då blir ju kungen, eller kronprinsen, lillprinsen, han blir ju martyr här. När man hoppar över ett led i tronföljden så är ju det här en liten, liten pojke. Han vet ju inte att han själv en dag ska bli kung när han springer in i sin farfars famn här 1950. Det här är när Gustav VI Adolf blir kung. Och han tar emot sitt barnbarn och den här pojken är väldigt trött och han vet ju inte att han en dag också ska bli kung. Det vet vi som ser den här bilden. Jag menar ju att det strider mot de mänskliga rättigheterna. Man har bara ett liv. Ska vi, för att vi har ett behov av tradition och pompa och ståt, bestämma att den här pojken ska bli kung av Sverige? Har vi verkligen rätt att bestämma det? Här ser vi också lillprinsen, han är 2 år. Så är det hans adjutant och sen så är det Nenne som han håller i handen. Det är barnflickan Ingrid Björnberg. Hon kom till kungafamiljen eller kronprinsfamiljen på 40-talet. Hon skulle stanna 2 år. Hon var en ung flicka från Östergötland. Hon ville läsa till socionom men tog jobb under kriget. Hon hade inte pengar till det, så hon tog jobb under kriget hos kungafamiljen. Och blev kvar där till sin död 1994. Och bakom där har vi prinsessan Sibylla. Och det här är en bild tycker jag som illustrerar hur kungen hade det när han blev faderslös. Därför att Sibylla, hon var djupt utskämd under andra världskriget. Dels det här bröllopet, dels att hon och kungens pappa Gustav Adolf gjorde en massa framträdanden som uppfattades vara till stöd för Tyskland. De gick regelbundet på svensk-tyska föreningens möten till exempel. Där Hindenburg och sådana andra kom och föreläste. Eller Ribbentrop menar jag. Och de mottogs alltid med blommor och bla bla. Och man stod upp och så. De slutade med det när svensk-tyska föreningen ändrade sin logga till hakkorset. Då liksom stannade de hemma. Det fanns foton på Sibylla när hon delade ut choklad och cigaretter till tyska soldater på väg genom Sverige och så. Det finns via bilder på en massa aktiviteter som de har gjort. Och hon kallades då för tyskan på Haga och senare tyskan på slottet. Hon var djupt skandaliserad och Sibylla fick mycket ta bära ansikte för den eftergiftspolitik som hela Sverige hade stått för. Hon var kvinnan, hon var tyskan, hon kom utifrån. Så att hon fick liksom bära väldigt mycket av det som andra inte ville bära. Men detta vill jag inte frånta henne något ansvar faktiskt. Men det här är ju då en pojke som har förlorat sin pappa och som har en mamma som är änka vid 39 års ålder med 5 barn. Djupt deprimerad och hon försvinner ner på kontinenten i månader. Och han är ensam då med sina syrror, sin adjutant och med Nenne. Och här är hans näst yngsta syrra då, Titti, Kristina. Om jag hade fått chans att träffa kungen så skulle jag inte prata med honom om hans pappa som alla frågar honom om. Utan jag skulle fråga hur var att växa upp med en mamma som var så skandaliserad. Sveriges mest hatade kvinna. Fram till hon dog 1972. Lika avskydd som, alltså fruktansvärt avskydd var hon. och deprimerad, försvunnen. Alltså hur var det? Det skulle jag vilja veta. Här är hon hemma, Sibylla. Han är väldigt känslig. Han tycker om att hjälpa till. Alla som jag har träffat som kände kungen som barn säger att han var väldigt snäll. En väldigt snäll och blyg. En ödmjuk pojke var det. Det var också ett barn som var ganska ensamt. Och han var så ensam bland sina syrror så att hans farfar, kungen då, Gustav VI Adolf och hovet, de blev oroade över att han kanske skulle bli homosexuell eller sådär. För att han hade inga pojkar att leka med. Vad gjorde de då? Och då frågar de runt bland bekantskapskretsen. Finns det någon av er som har ett barn som skulle kunna tänka sig att bo hos oss ett par år på slottet? Nej, folk vill ju ha sina barn hemma. Men en adjutant Lagerberg, han sa: jag har tre barn, jag har en treåring. Pelle heter han. Varsågod. Och den här Pelle har jag träffat. Han kom till hovet för att bli kungens lekkamrat när han var 3 år. Jag har honom på bild här. Jag lyckades inte, i min PowerPoint lyckades jag inte föra över den bilden här. Han kom dit som en ganska frimodig pojke. Han kom därifrån som sängvätare och stammade. Och undrar ju fortfarande idag då. Han är ju lika gammal som kungen, 1 år äldre än kungen. Han undrar ju liksom, hur kunde mina föräldrar offra mig på monarkins altare? Tyckte de inte om mig? Varför ville de inte vara med mig? Och så där. Han sa att alla var snälla på hovet egentligen. Men det är klart att han kände sig bortvald. Och hans närmsta vuxen då, det blev ju den här Nenne. Och han var där i 2 år. Var han. Men han finns med i den här boken och en intervju med honom. Kungen blev ju väldigt tidigt då varse om att det var något speciellt med honom eftersom det hela tiden kom fotografer som skulle fotografera honom. Det här är en bra bild tycker jag. Det här är hans älskade bil där då. Och så börjar han skolan först på slottet. Det här är taget från skolan på slottet. Privatundervisning. Jag har pratat med några av dem som han gick där då i skolan med. De minns honom som en väldigt snäll unge, men också väldigt blyg. Och att han hade svårt med bokstäverna. Och han fick ju absolut ingen hjälp med sin dyslexi. Och det gick ett rykte då bland journalister, men också bland politiker. Om man läser gamla politikerbiografier av Ulla Lindqvist och sådana där. Så ser man att det gick ett rykte om att han var dum i huvudet. Att han kanske till och med var utvecklingsstörd. Och man trodde att det var därför som inga fotografer fick komma till Soliden och plåta honom på somrarna. Och så där, för att han var felnavlad. Liksom. Det är nog fel på grabben. Och det trodde man om hans syror också. De var ju också dyslektiker. De uppfattades som lite bakom flötet. Och det här var någonting som verkligen journalisterna tyckte att det bekräftades när kungen 1966 tog studenten. Det här är från Sigtuna, privatskolan där. Han har bott på internat och det tyckte han var härligt att komma hemifrån. Han fick cykla runt, ingen brydde sig. Det var också här han träffade sin första tjej, Ulla Klang hette hon. Hon var dotter till vaktmästaren. De kilade stadigt ända tills året runt spräckte den där historien. Och det var någonting som kom att fortfarande prägla honom. Det här med att medierna jagar honom för hans privatliv. 1966 så publicerar Aftonbladet kronprinsens betyg. Och det visar sig att han har underkänt i matte. Men han har ändå fått den här smulan på huvudet. Och då blir det ju en läsarstorm eller storm i Sverige. Därför att det var väldigt många som hade barn som också hade kuggat i något ämne. Som hade fått gått ut bakvägen. Men varför fick han sin mussa på huvudet? Aftonbladet fick ju kritik för den där publiceringen. Men jag vet inte, jag kan nog tycka att det här faktiskt är relevant. Att känna till för medborgarna. Samtidigt då som det går ett rykte här då om att han är dum i huvudet och nu har vi till och med papper på det. Så är det ju en stor diskussion i Sverige om man kanske ska lägga ner monarkin. En stor grundlagsutredning håller på 20 år. Ska bland annat ta ställning då till statsskicket. Den som lämnade in den där motionen, det var Nancy Eriksson, sosse som fick, de sparkade in dörren och sådär. Folk blev helt vansinniga på den här motionen. Men hon hade alltså samlat namn från alla samtliga partier. Det fanns ju republikaner även på den borgerliga sidan en gång i världen. Det mynnade ju ut i den här Torekovskompromissen som på pappret gör den svenska kungen till den minst, alltså den mest maktlösa kungen i hela världen. Han har i stort sett ingenting som han ska göra mer än att öppna riksmötet, ta emot diplomater och sen så har han den här utrikesnämnden där man inte fattar några beslut. Men det är det han har att göra. Och Palme sa, här har vi Playboy innan förresten. Mums vill babba, säger jag. Där är 1968. Nere i kan. Kolla siggen där. Och sen säger han faktiskt barfota, men det framgår inte av den här... fan, det är skitsnygg. Här har vi... Här är karneval i Åre. Jag skulle bara säga att Torekovskompromissen, den drar igång 1974, han blev kung 73. Ja, här har vi, det här är karneval i Åre. Här har kungen klätt ut, eller han är i blackface helt klart. Kan man inte säga något annat. Muhammad Ali är han här. Det här är stora rubriker i kvällspressen. Kronprinsen klär ut sig till neger och negerkung och bla bla. Kung karneval ska det vara så här. Och... Jag ska säga att han har gjort så här flera gånger efter det. Det här är den enda bilden jag har. Men senast kungafamiljen klädde ut sig till afrikaner. Det var 2006. Victoria var med, Daniel var med, Silvia var med. De hade så kallade roliga afrofrillor på sig. Det var Aje och Noppe och de där. De hade Hello Africa-tema. Familjer runt om i världen, de tycker om att klä ut sig. De älskar maskerader. Därför att då får de vara någon annan än den de egentligen är. Vi pratar inte med kungen när vi träffar kungen, han ser ut så här, utan då kan han leka sheik eller vad han nu är här. Jag har flera andra bilder också, men jag nöjer mig med det här. Det här är precis innan kungen blir... kung, han är ju kronprins fortfarande. Det är bara några månader kvar. Några veckor faktiskt bara. Och sen så dör hans farfar. Och det är en djupt ifrågasatt person det här. Ett, han är dum i huvudet. Två, han bara nöter fötterna på Alexandras. Han bara dansar, han är helt oseriös. Han bara festar. Det här är en seglats. Sandhamn-racet. Vid det här tillfället så kom han med en hel back med Baileys, nej inte Baileys, whisky av något slag så här. Ska det vara så? Skriver pressen då. Och sen 73 då. 11 september 73, det var precis varit Norrmalmstorgsdramat, Pinochet har precis tagit makten. Det är mycket som händer och det är... Det här är söndag morgon, 11 september, och det är val i Sverige samma dag. Och här träffar ju då kungen Palme. Palme som har övertalat Socialdemokraterna om att den här Torekovskompromissen, det är bara ett pennsträck bort om vi vill ha republik. Palme vill aldrig släppa kungens hand när de möts på Bromma flygplats. Kungen har flygit från Ängelholm. Nej, inte Ängelholm. Från Helsingborg. Han har flygit från Ängelholm. Farfar dog på Helsingborgs lasarett. Och där är det intressant därför att världspressen, framförallt den svenska pressen, rapporterar ju kontinuerligt då. Man vet att gamle kungen ligger och dör. Och snart ska vi få en ny. Och man skriver väldigt, väldigt tveksamt om den här unga spolingen som ska komma. Är han mäktig detta? Hur ska det bli? Sen på kvällen så kliver kungen ut på trappan. Är någon mer än jag som minns det här? Jag var 5. Han kliver ut på sjukhustrappan. Oerhört välklädd. Kungen vinner ofta omröstningar som världens bäst klädda man. Han kliver ut på trappan och... tar sig tiden, tittar ut över hela journalistuppbådet. Och där skapas en kung. Någon ropar, Kungen är död, lever konungen. Och det bara smattrar av kameror. Och journalisterna rusar hem och säger, vi såg en ny man komma ut på trappan. Det här är kungen. Och han är faktiskt fostrad av sin farfar. Och så vidare. Då var det ingen tvekan längre om att nu har vi en ny kung. Man kan liksom verkligen sno runt på en femåring. Vad kungen gör när han är kung då, det är att han undrar, vad ska jag göra hela dagarna? Det finns ingen arbetsbeskrivning för mig. Det här är 1973, det är oljekris, det är industrikris i hela Västeuropa. Den som ser att här sitter en sysslolös spoling på tro, det är Marcus Wallenberg. Det här är hans barn och syskonbarn, Dodde och Husky, va? Är det väl? Wallenberg. Gamla Marcus Wallenberg, han ser, här sitter en 27-åring på tronen. Han har ingenting att göra. Jag ska ta honom och göra honom till någon som Sverige behöver. Han ska bli exportgeneral. Och då hör till saken, jag har hittat en intervju i en italiensk tidning där kungen säger att han är arg på den här Torekovskompromissen. För vad vill de att jag ska göra? Vadå? Ska jag åka runt och sälja Sverige utomlands? Det är väl inte jag. Men det är det vad han gör. Och det blir ju hans liksom reason to be. Det är att han ska sälja Sverige utomlands. Men han är fortfarande ungkar. Det här är en härlig foto från Sicilien. Jag älskar den här bilden. Det är inte Silvia. Men han träffar henne till slut i alla fall. Han har väldigt svårt att bestämma sig faktiskt. När kungen träffar Silvia så händer det ytterligare en metamorfos. Att den här punchiga karen. Han stadgar sig med en kvinna som uppfattas som fruktansvärt intelligent. Otroligt intellektuell. Framförallt är hon så jävla vacker. Och hon är ju antitesen kring till den här blonda svenska synden som kungen har setts runt med flera år. Det är inte en sån brötta. Det här är en designerad kvinna av värld. Och hennes föräldrar har absolut inget nazistiskt förflutet, får man också veta. Men det visar sig att det var ju helt fel. Här är hon igen då. Silvias uppgift, det är ju att bilda, eller att föda nya barn helt enkelt. Och det har hon ju klarat med bravur, måste man ju säga. Den här fotot tycker jag är bra, därför att man kan titta på det väldigt länge, eller hur? Det är mycket som man kan fundera över. Framförallt ser man ju deras, tycker jag, ideologiska makt. Det här är en heterosexuell kärnfamilj. Den är väldigt vit. Alla är framgångsrika. Alla är fina i kroppen. De är skötsamma. Chris O'Neill. Va? Chris O'Neill, ja. Men han är ju ändå, han är en man av sin tid. Han äger hedgefonder. Silvia, hon representerar den privata vården. Hon har ju sitt Silvia-hem. Hon representerar också välgörenhet med childhood. När kungafamiljen åker runt på statsbesök så har hon alltid besök för sitt childhood. Oavsett var de är någonstans faktiskt. Sen har vi ju prins Daniel här då, som representerar också företagandet och en sund kropp, alltihopa det där. Han och Victoria är ju ett bevis för, man ska säga, det svenska klassamarbetet. Här finns inga konflikter, utan det här löser vi på det här viset. Vi lever i endräkt här. Och sen har vi Carl Philip, som jag är lite svag för av det enkla skälet att han blir så himla mobbad för sin dyslexi. Och han gör ju rätt mycket bra faktiskt mot, om man nu ska välja då, ändå välgörenhet och sådär, så är det väldigt mycket som har att göra med möjligheten att kunna lära sig läsa och skriva och mobbning och sånt där. Jag är ju lite svag för sånt. Jag ska också säga att det här är ett intressant foto därför att vi naturligtvis inte ser personalen bakom. Vi ser inte heller deras nätverk. Kungen har ett av världens finaste nätverk och det här ingår i den informella makten. Och om man tittar på vad kungen äger så är det bland annat enorma stiftelser som han har fått av familjen Wallenberg. Så det är en personalunion mellan Bernadottarna och Wallenberg. Det här fotot är taget 46 år efter att han blev kung. Det är mycket som har hänt i Sverige på 46 år. När kungen blev kung så var Sverige världens mest jämlika land. Men det här är 2019 och då är Sverige ett marknadsliberalt experiment som inte liknar något annat i något motsvarande land. Och kungen han har trätt fram som näringslivets ledare. Han är den som frontar väldigt mycket av näringslivets ideologi. Han har skällt ut svenskarna att de jobbar för lite. Han sa att vi skulle gå med i EG när det hette det. Han liksom har velat göra Sverige inte allians, alltså ta bort alliansfriheten och sådana saker långt in, många år innan vi gjorde alltihopa det där. Och han är verkligen företagarnas man kan man säga. Samtidigt som han då representerar det här globaliseringen och det marknadsliberala skiftet. Så är han också den personen som vi känner när vi tycker att det skakar till här i Sverige. Vi känner inte igen oss riktigt. Så är det honom vi går till. För att han representerar också tradition, kontinuitet, trygghet. Så han har ju som två kronor på sin hjässa, argumenterar jag. Kungen har alltså ideologisk makt och han har en stor informell makt. Vad bestämmer han sig för att han ska göra på en dag? Vilka företag vill han besöka? Vart vill han åka? Vilka vill han ta emot? De här middagarna som han har hela tiden eller går på, de privata, informella, vad sägs där? Vilka umgås han med? Vilka förtroenden byter man med varandra? Det kan vi aldrig granska. De lyder inte under offentlighetsprincipen så vi har ingen aning. Vi vet faktiskt inte. Och till hans informella makt är ju också var han placerar sina pengar. Han äger ungefär en halv miljon. Jag tycker att apanaget är helt, eller en halv miljard. Jag tycker att apanaget är helt ointressant. Även en republik kostar pengar. Absolut. Så den frågan, och de, alltså kungahus är relativt billigt faktiskt. Så de republikaner som tjatar om pengar tycker jag lägg ner. Det finns annat man kan prata om. Men han äger privat då. Utöver alla fastigheter och sånt där. Det är Sveriges största fastighetsägare ska jag säga också. Men i vad gäller i finanser så är det en halv miljard. Kungen representerar också olika politiska värden. Det här är en, vad kungen själv säger, en underbar bild. Och det tycker jag med. Kungen har alltid varit besjälad kring frågor som har att göra med mångkultur och att Sverige ska vara ett mångetniskt land. Det finns inte en flyktingförläggning som han inte har besökt. Han har gång på gång sagt att vi måste välkomna våra nya svenskar. Vi måste ta hand om dem, vi måste se resurserna. Han var först med att varna för att det är en man som går runt och skjuter med ett lasergevär här. Lasermannen. Han var först med att säga att det här det är någonting här som inte är bra. Och Carl Bildt som då var statsminister tyckte fattade ingenting. Det var först när Lasermannen sköt någon här i Stockholm som Södermalm som det blev wake up call. Mångkultur och klimat. Den största influensen för klimat. Ska också säga att det här är frågor som han har skruvat ner rejält efter 2022 med den här nya regeringen vi har. Då kan han inte prata om de här frågorna så som han har gjort förut. Han är en så pass engagerad Palestinavän man kan vara i kraft av det här ämbetet som han ändå har. Han får ju inte prata politik, men 2014 så, när Sverige erkände Palestina så gratulerade kungen palestinierna på nationaldagen. Det var den enda statschefen som gjorde. Det har att göra med mordet på Folke Bernadotte. Kungen har aldrig gjort ett besök i Israel och han har aldrig tagit emot en israelisk representant på slottet. Han är stenhård i den där frågan. Han har också en fru, apropå politik då, som är tveksam till abort. och som har pratat väldigt mycket om att hon tycker att kvinnor ska jobba mindre, kvinnor ska vara hemma. Hon har föreslagit, drottningen har föreslagit kommunalt finansierade, vad heter det? Barn, vad heter det? Dagmammor. Och hon har oroat sig i många, många år för alla nyckelbarn som hon pratar om och sådär. Jag fick barn när jag var 23 år. Då fanns det inga daghem. Och jag kände, jag ville bara börja plugga igen. Samtidigt så gav hon intervjuer då om att hon tyckte att kvinnor skulle vara hemma. Så jag kände mig väldigt skuldbelagd. Liksom. Sen när jag blev ensamstående mamma då framförallt. Men det här är också en familj som ger väldigt mycket tröst. Det är ju fantastiskt tycker jag att ta del av vad de gjorde under tsunamin bland annat. De åkte iväg och tog emot de här kistorna och de här överlevande, sörjande människorna på nätterna när inga medier skulle vara där. För att de ville inte profitera på det. Så de gör ju väldigt mycket också som är till tröst för väldigt många. Och jag respekterar dem djupt för det här. Och jag respekterar framförallt de som tycker om kungafamiljen. Jag förstår att man kan tycka om dem. Jag fattar det. Och jag tycker att republikaner kan vara extremt elitistiska. Tycker att man vet någonting mer så här och förstår någonting bättre. Jag tycker att det är ett felaktigt system. Men jag respekterar dem som ändå gillar det här. Han tar ju fram lakejsjälen i oss, sa Wilhelm Moberg när han skrev Därför är jag republikan 1955. Det tyckte han var det största problemet, lakejsjälen. Och den märkte jag att jag hade själv när jag träffade inte kungen, men jag hängde med kungen lite ändå, i Östersund. När kungen skämt, han har väldigt fin humor. Och när kungen skämtat, då skrattar jag högst av alla. För att jag på något sätt ville ställa mig in, tror jag. Eller så där. Och jag märkte också att vid ett tillfälle när vi åkte iväg till en sjuksköterskeutbildning och kungen hängde sin rock. Den rocken var så nära där jag satt så jag hade kunnat peta på den. Jag tänkte, om jag gör det, kommer jag få the royal touch? Kommer jag att bli bläst för resten av mitt liv? Så här. Den här gamla uråldriga idén att om man rör vid kungligheterna eller vid kung, alltså när man högg huvudet av folk förut eller kungligheterna så tog man lite av blodet och så liksom blev man så där tänkte till och med jag. Det här är framtiden. Kungen ville inte ha Victoria på tronen och på sätt och vis kan jag förstå att man tycker att han har blivit missförstådd. För han menar att vi kan inte ha en lagstiftning som träder i kraft retroaktivt därför att Carl Philip var redan född när man bestämde att Sverige skulle ha kvinnlig tronföljd. I Norge gjorde man ju tvärtom så att den som är äldst där det är Märta Louise men det är hennes lillebror Håkon som fick bli kung i alla fall. Men i Sverige så gjorde vi det här retroaktivt. Jag kan förstå om kungen tycker att det är knäppt. Jag vill inte ha retroaktiv lagstiftning själv. Det ser vi nu med tonårsutvisningen och allt uppe där, hur knäppt det kan bli. Men kanske också att det fanns en ideologisk fråga hos honom att han tyckte nog att det här skulle gå i arv. Han sa på en stor intervju när han fyllde 50 så sa han att den rena blodslinjen pratade han om. Det var därför han tyckte att Carl Philip skulle gå vidare. Men jag menar, hans dotter har ju lika mycket blod i sig som brorsan. Så det är någonting här som inte riktigt stämmer. Ska säga bara avslutningsvis här, för nu har jag pratat mina 40 minuter. Jag kan prata 3 timmar, jag ska inte göra det. Ni ska få ner quiz och dricka öl och så. Men det är ju väldigt, väldigt många progressiva medelklasskvinnor som av tradition har varit republikaner. Så numera är royalister därför att man tycker att Victoria är ett sånt bra föredöme för någonting. En stark kvinna och sådär. Och det ligger i tiden med det här. Så att det är, om man vill bevara monarkin så är det här det absolut smartaste som bästa som har hänt kungen. Då. Kan man säga att det blev så här.
Ja, det var alltså Åsa Lindeborg, journalist och historiker, som pratade om sin bok Tjabo, en bok om kungen. Och vill ni lyssna på fler seminarier så kan ni bara söka på historiedagar på Tyresö Radions hemsida. För där ligger samtliga föredrag som vi har spelat in. Inte bara från i år. I år blev det 4 stycken, men det ligger också tidigare års föredrag om ni är intresserade av historia. Och jag som producerat det här programmet, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.